Amerikanska fredsmäklaren Dennis Ross, som reser runt i Mellanöstern för att bryta dödläget i de pågående fredssamtalen, fick i helgen agera Israels budbärare till Syrien. Budskapet var att Syrien måste stoppa vapenleveranserna som går genom landet från Iran till gerillagrupperna i Libanon. Annars kommer Israel att se sig tvungna att vidta åtgärder. På det svarade den syriska radion i en sändning att det är varje folks rätt att slåss för att befria sitt land om det är ockuperat. Den israeliska regeringen förklarade dock i helgen att man inte kommer att lämna den södra delen av Libanon som ockuperas sedan 1985. Omkring 1000 israeliska soldater tillsammans med den allierade SLA-milisen övervakar området för att på så sätt skydda norra Israel från gerillaangrepp. Den uppflammande konflikten mellan Israel och Syrien kommer samtidigt som Dennis Ross försöker få parterna i fredssamtalen att närma sig varandra. Förhandlingarna mellan Israel och Syrien om de ockuperade Golanhöjderna har gått mycket trögt, där syrierna bland annat anklagat Israel för att inte följa FNs resolutioner. Den nya schismen tyder på att förhandlingarna har hamnat helt i en återvändsgränd. Lasse Henneklint, Nicosia.
–19 juli 1993, Irak.
För några timmar sedan kom FN och Irak överens om en lösning av konflikten kring övervakningen av två omstridda provanläggningar för missiler. Men det finns fortfarande frågetecken kring uppgörelsen. Här är Nicosia.
Det FN och Irak kommit överens om är en tillfällig lösning som tillfredsställer båda parter i konflikten om övervakningen av missilanläggningarna. Det sa FNs utsände Rolf Ekéus efter sitt sista möte med Iraks biträdande premiärminister Tariq Aziz nu på förmiddagen. Lösningen beskrivs som en bättre metod än att plombera utrustningen, vilket FN tidigare krävt som alternativ till kameraövervakning. I diskussionerna har Irak också för första gången lagt fram förslag till hur den långsiktiga övervakningen av landets vapenprogram ska kunna gå till. Och det är förslag som FN-förhandlarna ställer sig positiva till. Rolf Ekéus tillade att i och med dagens överenskommelse så finns det inte längre något behov av militära aktioner riktade mot Irak. Och han sa också att han kommer att uppmana säkerhetsrådet att stödja uppgörelsen. Uppgörelsen är alltså inte slutgiltig, men den sägs bana vägen för en omfattande politisk och teknisk dialog mellan FN och Irak. Och för att utforma de sista detaljerna så ska tekniska samtal på, som det heter, högsta diplomatiska nivå inledas så snart som möjligt i New York. Exakt vilka detaljer som återstår vill Rolf Ekéus inte avslöja, men han säger att flera viktiga problem återstår. Striden om övervakningen av de två provanläggningarna för missiler har ju i grund och botten handlat om genomförandet av den FN-resolution som kräver långsiktig övervakning av Iraks vapenprogram. Irak har hävdat att den FN-resolutionen är en inblandning i landets inre angelägenheter. Bagdad-regimen har för att gå med på den övervakningen först velat ta bort sanktionerna mot landet. Detta eftersom man anser sig ha uppfyllt kraven i den FN-resolution som kräver att landets massförstörelsevapen förstörs. Enligt Rolf Ekéus har man inte helt löst den motsättningen, men han säger att parterna är på väg ut från en mycket farlig situation. Ett problem med umgänget mellan FN och Irak är den ömsesidiga misstro som finns. FN anser att Irak hela tiden försöker smita undan, medan irakerna anklagar FN för att gå i USAs ledband och hela tiden ställa nya krav som försvårar landets situation. Om den misstron minskat under mötena mellan Tariq Aziz och Rolf Ekéus återstår att se. Liksom om dagens överenskommelse också ska bana vägen för att tillåta Irak att under sträng FN-övervakning exportera olja till ett värde av 12 miljarder kronor. Pengar som ska användas för att bland annat kunna importera mat och medicin till den svältande befolkningen i Irak. Lasse Herneklint, Nicosia.
–14 januari 1994. En rapport från Irak.
Före krönikan en analys av situationen i Irak. Det finns nämligen tecken på att Saddam Husseins maktställning inte längre är så orubblig som den har varit. Här hävdar representanter för en av de största irakiska oppositionsgrupperna som just nu besöker Sverige.
Det råder inte längre samma förlamande fruktan i Bagdad för Saddam Husseins terrorregim. Folk vågar säga vad de tänker och tycker. Det påstår Tamara Dagestani, en av tre deltagare i en delegation från irakiska nationalkongressen som är i Stockholm för att informera politiker och hjälporganisationer om situationen i Irak. Nationalkongressen är en paraplyorganisation för de flesta av de många irakiska exilgrupper som arbetar på att störta Saddam Hussein.
I find it very interesting that there isn't the fear that there used to be. For instance, I get calls now from Baghdad where people would openly tell you what they think on the phone. I have a friend who arrived the other day telling me that he receives weekly from some organization, I don't know, political propaganda.
Det är intressant, säger Tamara Dagestani, att upptäcka den nya öppenheten. Jag får ett telefonsamtal från Bagdad från människor som är frispråkiga som aldrig förr. En vän till mig får till och med propagandamaterial mot regimen på sin telexapparat och det skickas runt. Nationalkongressen, som får ekonomiskt stöd från USA, kan nu smuggla in en tidning till Bagdad som distribueras i 25 000 exemplar varje vecka. Och man har radiostationer som sänder från den kurdiska norra delen av Irak. Sanktionerna mot Irak har spelat en viktig roll när det gäller att undergräva regimens ställning, säger Dilsat Miran, en annan av de gästande exilirakerna. Människor är missnöjda med den sänkta levnadsstandarden och visar det också.
The sanction on Iraq has played a prominent role in that one, which is that people of Iraq have opened their eyes up. They cannot stand the bad economic situation, and that's eroding in itself the power hold on them.
Saddam är en allt mer isolerad figur som inte längre litar på några andra än den närmaste kretsen av släktingar. När han beväpnar sin livvakt får den hälften blindpatroner och hälften skarpa skott. Fruktan tränger igenom alla led runt diktatorn. Det som lider mest av Saddams terror just nu är det uråldriga folkslag som bebor träskområdet i södra Irak. Det är utsatta för en formlig etnisk rensning. Tusentals flyktingar har tagit sin tillflykt till gränsen mot Iran. Bättre lottade är kurderna som under västligt beskydd skapat en halvautonom region åt sig. Men det behöver hjälp för att stå på egna ben och den hjälpen hoppas de få från bland annat svenskt håll.
Och det var Åke Wiklund som hade träffat exilirakerna på besök i Sverige.
Januari 1994. Syrien.
Imorgon möts Syriens president Hafez al-Assad och USAs president Bill Clinton för att diskutera eventuellt internationellt stöd till Syrien. Men det finns många problem, rapporterar vår utsände från Damaskus.
Försäljarna i Hamadiyesocken, en av de traditionella basarerna i Damaskus, ropar ut sina varor. Kläder, broderier, smycken, kryddor, pistagenötter och orientaliska mattor, allt finns. En ökning av importvaror har inte påverkat det livliga marknadslivet mitt i Damaskus in till den mäktiga Umayyad-moskén. Fler privatbilar, delvis privatiserad kollektivtrafik, korkar igen smala gator och gränder. Syrien kan visa upp ekonomisk tillväxt med 5% för 1993. Jordbrukssektorn ännu högre tillväxt. Framförallt är det en liberalare lagstiftning för privata investeringar och utländskt kapital som har gett de här resultaten. Privata importörer svarar nu för 70% av all varuimport. Men den mäktiga statsapparaten kontrollerar fortfarande exporten till mer än 2/3. Oljeinkomster har gett möjligheter till subventioner på bland annat bröd, olja och socker. Som tack för hjälpen för syrisk militär medverkan i alliansen mot Irak i kriget 1991 fick Syrien bidrag från Kuwait och Saudiarabien. Men Syriens förhoppningar om fortsatt stort bistånd från de rika gulfländerna har inte infriats. I den internationella gemenskapen betecknas Syrien med skepsis. President Hafez al-Assad har misslyckats med att övertyga omvärlden om att Syrien inte uppmuntrar terrorism. Bristen på politisk rörelsefrihet för de 10 miljoner invånarna håller många investeringssugna borta. Elavbrott som kan uppgå till flera timmar vissa dagar är ingen obetydlig avskräckande faktor. Ledande syrier skryter gärna med politisk stabilitet, men folket här lever under politiskt förtryck och i en diktatur. En snabbt växande industrigrupp och handelsetablering i Damaskus är Nahas Enterprises Group. I ledningen för bolaget kan den dynamiske företagsledaren Saeb Nahas stoltsera med en kvinnlig direktör som en av företagets chefer, ytterst ovanligt i arabvärlden. Mary Evani Sarafian ger sin syn på hur det internationella kapitalet ska kunna intressera sig för ett av Mellanösterns mest isolerade länder.
Things are done the Syrian way, the way the Syrians can cope with it, so it is perhaps not too fast.
Allt sker inte snabbt. Det handlar om att acceptera det syriska tänkandet. Syrien förtjänar att bli mer erkänt, säger Mary Evani Sarafian. Lars-Gunnar Erlandsson, Damaskus.
Januari 1994. Det är Golanhöjderna som mest diskuteras när presidenterna Assad, Syrien och Clinton, USA diskuterade Mellanöstern politik när de var i Genève där de träffades.
Men några dramatiska framsteg har inte rapporterats från samtalen mellan Assad och Clinton.
De skulle ha pratat i 3 timmar, det blev nästan 6. Och efteråt kom de ut, synbarligen sammanbitna och trötta. Men de lovade ändå en ljusnande framtid.
I am confident that we laid the foundations for real progress in the negotiations between heads of delegation that will begin again next week in Washington.
Do you feel that you have a firm commitment from President Assad for to normalize relations with Israel, and by that I mean open borders, free trade, and diplomatic relations?
The short answer is yes.
Och den syriske envåldshärskaren, som i flera månader bojkottat Mellanöstern-samtalen, svarade så här på frågan om hur länge han tänker vänta på att skriva på ett fredsavtal. Om Syriens villkor uppfylls alltså, det vill säga Golanhöjderna tillbaka. För över hela mötet svävade vetskapen om att det är Israel och Syrien som ska komma överens. Och det är en annan femma.
We have to arrive to peace with the Syrians, and we understand that we shall have to give parts of the Golan Heights back to the Syrian.
Ja, frågan om Golanhöjderna är alltså en av de mest infekterade när det gäller att få fred i Mellanöstern. Israel tog området från Syrien i det så kallade sexdagarskriget 1967, och de judiska bosättare som nu finns där är oroliga att de ska gå miste om sina bostäder och sina jobb om fredsprocessen tvingar dem att lämna området. Våra utsända har besökt Golanhöjderna idag.
Bosättarna har idag demonstrerat över hela Golan och även som här framför amerikanska ambassaden i Tel Aviv. De säger sluta förhandla med terroristerna, strunta i Bill Clinton, vi lämnar aldrig vårt Golan. De kräver en folkomröstning i frågan om Golan, den allvarligaste och viktigaste frågan sedan staten Israel bildades.
Men betydligt fler skriker efter fred. De har stått här och ropat i över 20 år till släkten i Syrien. Israels erövring av Golan delade familjer. De kan bara kommunicera via sina megafoner som de fått först på senare tid. De har i åratal skrikit allt vad de orkar, hur mycket de längtar efter varandra, vad de ska äta till middag, vem som blivit kär i vem och allt annat som hör livet till.
Det är verkligen inte en vi har för
Ropen i Maidal Shams är rop på fred som så länge klingat ohörda. Men idag finns en chans till återförening. Golanhöjderna har länge betraktats som avgörande för Israels säkerhet. Före kriget 1967 besköts Israel ständigt härifrån. Men idag finns andra värre hot.
One is mostly by missiles that can come from remote places like Syria, like Iraq, like Iran, like Libya. And for that we have to establish a certain system, which is very expensive. But it's mainly concerning with missiles. I mean, it does not have any immediate effect on territories.
Israelerna patrullerar dag och natt gränsen mot Syrien. Taggtråd och minfält ska stoppa eventuella terrorister. FN bevakar zonen mellan de båda länderna och har ett lätt jobb, men för Israel är Syrien huvudfiende.
Syria is maybe the key for any future war. This I can say almost 100%. I don't see the Egyptians suddenly move from their position into a strategy of war. I don't see the Lebanese or the Jordanians attack Israel. The only force that can attack Israel practically is Syria.
Hittills har Syrien sagt att man vill ha hela Golan åter. Israel kan tänka sig att lämna en del av höjderna i utbyte mot fred. Men här har israeler byggt sina liv i två decennier nu. Kibbutzernas medlemmar känner sig lurade av regeringen som före valet lovade att inte lämna Golan. Nu undrar de här människorna om de ska tvingas iväg från sina hem och sina arbeten.
We may be scared of the future if we have to be moved out of here, but we are more worried than anything else. We're worried about what is the government going to do tomorrow.
Syrien är nyckeln till krig och fred i hela Mellanöstern. Och Golan är konfliktens kärna. Väster om höjderna ligger södra Libanon. Idag ett laglöst land där knarksmugglare ostört rör sig över gränserna.
Ammi! Ratti wajhak, hatta hatta wajhak.
Den israelstödda milisen är inblandad i smugglingen och dess ledare fruktar en uppgörelse mellan Israel och Syrien. För freden hotar de små krigsherrarna och deras goda affärer. Anarkin och konflikten i södra Libanon är i mycket strider mellan miliser som stöds av Israel respektive Syrien.
Once the Syrians will make peace with us, the Lebanese will follow immediately.
Det är många som hoppas att ropen äntligen ska nå fram till Damaskus, Jerusalem och Washington.
januari 1994. Mer från Syrien och USAs överläggningar i Genève.
Efter gårdagens möte mellan presidenterna Clinton och Assad förbereder de statskontrollerade nyhetsmedierna i Syrien sina medborgare på helt nya relationer med arvfienden Israel. Här är en rapport från vår utsände i Damaskus.
Viss fred är ofyllt. Vi har förhandlat ärofyllt. Nu är det dags för en ärofylld fred. Så står det med feta, stora, röda och svarta bokstäver på första sidan i Damaskus-tidningen Al-Saura idag. Tidningarna brukar hylla president Assad. Idag får han dela på hyllningarna med sin motpart vid mötet i Genève, USAs president Bill Clinton. Bortblåsta, i varje fall ur syrisk press, för idag är de ständiga påhoppen på Israel. En talesman för regimen i Syrien uttalade idag sin belåtenhet med mötet i Genève. I en syrisk tidning beskrivs mötet som lika viktigt som det amerikansk-ryska toppmötet. Nu gäller det för Israel att svara och visa tillräckligt mod för att 1994 ska bli det verkliga fredsåret, så sa också den syriske talesmannen i sitt uttalande. I Beirut sa idag den libanesiske premiärministern Rafik al-Hariri att Assad och Clinton ägnade en stor del av samtalstiden åt vad som ska ske i södra Libanon. Där har Israel omkring 1000 soldater och ständiga gränsstrider förekommer. Syrien har fram till nu beväpnat den libanesiska gerillan som kontrollerar en del av området. Frågan om södra Libanon kommer att bli en viktig punkt när fredssamtalen i Washington återupptas om några dagar som ett resultat av Genève-mötet. I egyptisk press beskrivs också mötet i Genève som ett klart framsteg. I gatuvimlet i Damaskus märks idag mycket lite av det som i nyhetsmedierna beskrivs som en historisk händelse. Det är bra om det blir fred, vi kan bara hoppas, säger syrier jag talat med. Särskilt väl förberedda är inte de som har offentliga ämbeten. Det märkte jag några dagar innan mötet skedde i Genève när jag var vid den syrisk-israeliska gränsen. Där var den officiella talesmannens språkbruk mot Israel oförsonligt. Men president Assad kommer inte att ha några svårigheter att få fram sitt budskap. Han har ingen militant opposition som president Sadat hade i Egypten. Han kommer att gå långsamt fram i den närmande till Israel som han i vaga ordalag utlovade igår. Lars-Gunnar Erlandsson, Damaskus.
Iran, 1 februari 1994.
En serie explosioner avbröt Irans president Rafsanjani när han i Teheran i förmiddag skulle hålla ett högtidstal vid Ayatollah Khomeinis grav. Flera människor greps av säkerhetspolisen och fördes bort. Ingen människa skadades och presidenten fortsatte efter några minuter sitt tal som hölls till minne av 1979 års revolution.
Om Irak, Saddam Hussein och ekonomin. 30 maj 1994.
Utrikes i lunchekot. Iraks president Saddam Hussein är från och med idag också Iraks inrikesminister. I en regeringsombildning igår kväll sparkades den tidigare inrikesministern som indirekt hålls ansvarig för Iraks allvarliga ekonomiska kris. Vi har vår Mellanöstern-korrespondent.
Officiellt är en irakisk dinar värd 3 amerikanska dollar, men i praktiken får man idag i Bagdad betala över 500 dinarer för en enda dollar. Det är 10 gånger mer än för bara ett år sedan då en dollar på svarta börsen kostade 50 dinarer. Inflationen är monumental och bland exilirakier växer nu oron att Saddam Husseins desperation ska driva honom till vansinneshandlingar. De ekonomiska sanktionerna mot Irak trädde i kraft efter Gulfkriget och har varit svårsmälta för landet. Enligt en uppgift vid en konferens om Irak i förra veckan har 400 000 människor mist livet till följd av sanktionerna. Som trots att de inte förbjuder import av mat och medicin indirekt leder till både mat och medicinbrist eftersom det inte finns några pengar att importera för. Det har bara gått ett par veckor sedan FN förnyade sanktionsbeslutet mot Irak, men vissa tecken tyder nu på att sanktionerna kan komma att hävas inom överskådlig framtid. Det svenska FN-sändebudet Rolf Ekéus har antytt att en ny diskussion om sanktionerna mot Irak kommer att tas upp i FN:s säkerhetsråd i juli. Och i Bagdad ökade hoppet om slopade sanktioner efter USA:s ändrade hållning gentemot Kina. Regeringen Clintons beslut att bortse från brott mot mänskliga rättigheter i Kina betraktas som en seger för Irak. Men trots dessa tecken, eller kanske på grund av dem, vänder nu Saddam Hussein sin vrede inåt. Inrikesministern som sparkades har indirekt utpekats som ansvarig för inflationen. I en artikel i tidningen Babel som ägs av Saddam Husseins son ställdes häromdagen frågan: är inflationen ett resultat av sanktionerna eller inrikespolitiskt kaos och förvirring? Det är inte första gången en intern syndabock utses. Sommaren 1992 avrättades 42 köpmän som hölls ansvariga för stigande matpriser. Avrättningarna ägde rum efter en intensiv kampanj mot Iraks näringsliv där 500 handelsmän greps. Vissa bands fast vid telefonstolpar utanför sina affärer med plakat runt halsen där det stod "girig köpman". Saddam Husseins senaste ommöblering i regeringen ses som ett tecken på att han själv är mycket oroad över den ekonomiska situationen. Kanske förutser han också problem även om sanktionerna hävs, vilket skulle förklara att det är den avgående inrikesministern och inte USA, FN och västvärlden som nu hålls ansvarig för krisen. Cecilia Udén, Kairo.
30 maj 1994, Irak och kurderna.
Efter Gulfkriget hämnades Iraks ledare Saddam Hussein på kurderna i norra Irak, och sedan dess så är kurderna beroende av FN-alliansens flygskydd för sin säkerhet. Men beslutet om skyddszonen ska förnyas varje halvår, så framtiden är oviss och ingen tycks egentligen vilja ha ett kurdiskt självbestämmande.
Det är en början till ett eget land. Några första steg på vägen ut ur förtryck och sekler av lidande och umbäranden.
I think the Kurdish people, they got very strange power to staying in cold weather, to staying hungry. I think they will survive.
Men att bara överleva räcker inte. Nu har de uppnått någonting och det måste försvaras. Precis som kurderna alltid tvingats försvara sin existens. Bara några hundra meter från minfälten och de irakiska trupperna på andra sidan kullarna låter kvinnor och barn sina djur beta i fred. Lugnet är bedrägligt, men det råder ingen tvekan om vad som händer den dag de allierades flygskydd upphävs. Så därför skapas nu en första reguljär kurdisk armé. Men än så länge är de bara omkring 30 000 man, och med få tunga vapen är det inte mycket att sätta emot de fientliga grannar som köpt massförstörelsevapen av väst och som aldrig visat någon misskund. För här, på andra sidan gränsen i Irak, står troligen hundratusentals soldater med tunga vapen stridsberedda. Och Saddam skickar betalda agenter över gränsen för att utföra sabotage och attentat mot hjälparbetare och journalister, allt för att skapa oro i Kurdistan. Och ingen tycks egentligen vilja se ett demokratiskt Kurdistan, varken i Mellanöstern eller i övriga världen. Turkiet förtrycker kurderna på hemmaplan och flygbombar i Kurdistan i jakten på PKK-gerillan. Iran vill se landsflyktiga kurder som lever här utlämnade och skjuter som rena styrkedemonstrationer artillerield in över Kurdistan. Och eftersom västvärlden är rädd för ett oroligt Mellanöstern, så offras lätt alla vackra ord om demokrati och mänskliga rättigheter på realpolitikens altare. Detta trots att kurderna här bara kräver visst självstyre i ett demokratiskt Irak.
We will survive if we got the no-fly zone, but if they will leave us, I don't think we can make it.
Och flygförbudszonen är västvärldens dåliga samvete när de efter Gulfkriget lät Saddam använda återstoden av sin armé och sina vapen mot kurderna i norr. Och miljoner människor tog till flykten och många dog under vintern i bergen. Så än så länge fortsätter plan från USA, Storbritannien och Frankrike att patrullera en skyddszon norr om den 36:e breddgraden för att hålla tillbaka en revanschlysten Saddam.
They didn't decide what to do with Saddam Hussein until they... That day, when they will decide what to do with Saddam Hussein, that day they will decide what to do with us and with in Kurdistan. Now, I think it's my own opinion. They don't want us to die, and they don't want us to live. They want to keep the situation in this stage, and that's all. I'm only afraid of one thing, and really I am afraid of that. If they let this example failed, I'm afraid of that the people will change, will have no other solution, only to change in and habit like a terrorist. I'm afraid of that.
Bengt Norborg och Nikola Majstrovic, irakiska Kurdistan.
Juni 1994, Kurdistan.
Kurdiska källor i Washington hävdar nu att 51 människor sköts ihjäl igår under en begravningsceremoni i irakiska Kurdistan. Den påstådda massakern är kulmen på en månads inbördesstrider mellan Talabanis och Barzanis rivaliserande kurdiska grupper.
Kurdistan är ett paradis utan Saddam Hussein, och vi borde sitta under träden och äta picknick, inte skjuta på varandra, sa en kvinna i staden Soleimania när striderna inleddes. Igår anses en massaker ha ägt rum i Sulaymaniyah. Irakiska Kurdistan är befriat område under beskydd av de allierade som övervakar den del av Kurdistan som ligger ovanför den 36:e breddgraden. Och för 2 år sedan hölls det val i Kurdistan, ett val där de rivaliserande kurdiska gerillagrupperna Patriotiska unionen som leds av Jalal Talabani och KDP, Masoud Barzanis parti, fick nästan lika många röster. Sedan dess har de försökt dela på makt och ansvar och irakiska Kurdistan har inte hamnat på tidningarnas första sidor särskilt många gånger. Kurdistan har också blivit en naturlig tummelplats för den samlade irakiska oppositionen eftersom det är den enda del av Irak dit Saddam Husseins långa arm sällan når. Men för en dryg månad sedan utlöste en trivial marktvist blodiga strider. Närmare 300 människor anses ha mist livet och Kurdistan har i praktiken delats i Talabaniland i öst och Barzaniland i väst. Samtidigt har de båda ledarna suttit i fredsförhandlingar och inte kunnat återvända till sina respektive områden utan garanterad eskort. Och idag hävdade Barzanis KDP i Washington att beväpnade PUK-män igår sköt ihjäl 51 sörjande i ett begravningståg i Sulaymaniyah. Talabanis PUK avfärdar anklagelsen som lögn medan FN-tjänstemän i området hävdar att attacken har ägt rum men att dödssiffran inte är högre än 14. Men oavsett hur många människor som miste livet igår så är den senaste månadens kurdiska inbördesstrider ett allvarligt hot mot den irakiska oppositionen. Oppositionens så kallade premiärminister Ahmed Shalabi har uttryckt oro eftersom den kurdiska konflikten splittrar oppositionen och öppnar för infiltration från Saddam Hussein. Bakom striderna finns en maktkamp mellan Barzani och Talabani. Båda vill stärka sina positioner inför den dag då Saddam Hussein störtas. En grundläggande tvistefråga mellan de två har varit taktik. Medan Talabanis PUK driver en kampanj för ett militärt angrepp mot Saddam Hussein anser Barzanis KDP att det vore djupt oansvarigt. Cecilia Udén, Kairo.
Längre reportage från det splittrade Jemen 23 juni 1994.
Och så till den arabiska halvön och då närmare bestämt inbördesstriderna i Jemen. Källor i Sydjemen hävdar nämligen att 200 människor har mist livet i den belägrade staden Aden och detta på mindre än en vecka. Hamnstaden i Sydjemen är ju omringad av styrkor från Nordjemen, men Nordjemen fortsätter att ge Sydjemen skulden.
I Aden slåss invånarna om dricksvatten i pauserna mellan raketattackerna och hjälparbetare varnar för kolera och epidemier. Men i Sanaa i norr ger den jemenitiska regeringen upprorsmakarna hela skulden för inbördeskriget. Tror inte du att jag har sympati för människorna i Aden, säger den jemenitiska utrikesministern Mohammed Salim Basendoa. Jag har släktingar i Aden och jag vill inte se dem lida. Men varför säger ni inte åt myteristerna att kapitulera?
Don't you think that I sympathize with the sufferings of the people in Aden? I am an Aden born and I have got my relatives there living in Aden and I don't want to see Aden suffering more, but why don't you tell the mutineers to end their mutiny and go out or surrender?
Den nordjemenitiska inställningen till inbördeskriget går inte att ta miste på. Det är frågan om ett myteri och regeringen i Sanaa vägrar att tala med representanter för utbrytarstaten Sydjemen. I en intervju med brittiska BBC i natt fick Jemens utrikesminister frågan om regeringen i Sanaa överhuvudtaget var intresserad av ett eldupphör när den inte ens kan tala till sin fiende. Vi är beredda att diskutera med unionsvänner, men de vill att vi ska tala med representanter för den så kallade demokratiska republiken Jemen, Det är oacceptabelt, sa utrikesminister Bassendoa. Faktum är att inget annat land explicit har erkänt utbrytarstaten Sydjemen, men det råder ingen tvekan om att det är det svagare Sydjemen som fått världens sympati, medan Nordjemens ledare Ali Abdallah Saleh jämförts med Saddam Hussein. Utrikesminister Mohammed Salim Bassendoas förklaring är att många journalister är fientligt inställda.
Well, you know, certain journalists are hostile to us, and you know the reasons why. I don't want to explain. I think, you know, we are not fighting this faction of mutineers. We are fighting others who stand behind them.
Jemens utrikesminister Bassendoa säger också, utan att specificera, att bakom fientliga journalister finns fientliga stater. Men han syftar utan tvekan på Saudiarabien som anklagas för att ha intresse av ett instabilt Jemen. Ett Jemen som hade inlett en demokratisk era med fria val. Cecilia Udén, Kairo.
Den 25 juli 1994, fredsmöte i USA mellan Jordanien och Israel.
I USA pågår toppmötet mellan Israels premiärminister Rabin och Jordaniens kung Hussein i Vita huset. Här är Washington.
On both sides of the River Jordan, there have lived generations of people who thought this day would never come. King Hussein and Prime Minister Rabin have reached out to each other across the river to build a future where...
President Clinton kallade i sitt välkomsttal i Vita huset kung Hussein och premiärminister Rabin hjältar. Bara modiga statsmän förmår ändra historiens gång och skapa hopp för framtida generationer, sa presidenten. Både kungen och den israeliske premiärministern verkade hemtama med varandra, även om det är första gången de träffas offentligt. Rabin sa efter att ha skakat hand med kungen att hela Israel önskar vänskap och ett nära samarbete med det jordanska folket. Och kung Hussein sa i sitt tal att toppmötet symboliserar hopp och ger visioner om en framtid i fred och samarbete. Vilket ögonblick som helst ska kung Hussein och premiärminister Rabin sätta sina namnteckningar under ett dokument som gör slut på krigstillståndet mellan Jordanien och Israel. För första gången sedan staten Israels bildande är då de båda länderna formellt inte längre i krig med varandra. Vita huset kallar händelsen ett genombrott för fredsprocessen i Mellanöstern. Även om ingen väntat annat än att Israel och Jordanien ska sluta fred efter avtalet mellan Israel och PLO. Toppmötet är kanske mer betydelsefullt för president Clinton än för hans båda gäster i Vita huset. Presidenten är i trängande behov av en utrikespolitisk framgång att peka på för hemmabruk. Börje Remdahl, Washington.
Och nu några kommentarer om läget för närvarande i Mellanöstern.
I Mellanöstern duggar nu de historiska tillfällena tätt. Risken finns att det går inflation i ordet. Det började med det historiska handslaget mellan Yasser Arafat och Yitzhak Rabin i Washington i september förra året. Sen kom Yasser Arafats historiska hemkomst till Jeriko och Gaza för en månad sedan, och nu är det dags för nästa tilldragelse som betecknas historisk av världens nyhetsmedia. Men den utveckling som satts igång i Mellanöstern går så snabbt att vi antagligen kommer att få vänja oss vid ytterligare historiska händelser framigenom. Konflikten om Palestina har definitivt tagit en konstruktiv vändning, och regionen kommer förr eller senare att följa de exempel som satts upp av palestinierna och nu också av Jordaniens kung Hussein. Med den nya världsordningen efter det kalla krigets slut och med de ekonomiska realiteter som Gulfkriget lämnade efter sig ser härskarna i Mellanöstern nu ingen annan utväg än att gradvis acceptera status quo. Det är i sig en seger kanske främst för israelerna som alltid har sökt separata lösningar med sina grannar. Från arabiskt håll upprätthölls länge myten om den arabiska solidariteten, men den har nu fått ge vika för en inställning som många betraktar som mer realistisk. När dessutom USA lägger ut feta lockbeten i form av skuldavskrivningar och utökat militärt samarbete faller land efter land lätt för frestelsen. De amerikanska löftena till Jordanien idag är också bakgrunden till toppmötet. För att få med sig kongressen på löftena måste Bill Clinton kunna förmå kung Hussein till en gest på hög nivå. Och resultatet blev toppmötet idag mellan Hussein och Yitzhak Rabin i Vita husets rosenträdgård. Men det finns andra, på sikt kanske viktigare anledningar till de nya fredstonerna i Amman och Jerusalem som kan sammanfattas i ett enda ord, vatten. De knappa vattenresurser som finns måste räcka till alla och då är samarbete den enda lösningen om inte området helt ska torka ut. En annan segrare på sikt kan bli den amerikanske presidenten, men då måste han oförtrutet arbeta vidare på att också på allvar få in Syrien i fredsprocessen. Lyckas Bill Clinton med det, kanske han kan få den trovärdighet i internationella sammanhang han strävar efter, och en extra bonus kan bli det faktum att västvärlden lyckas i sin strävan att ytterligare isolera regimerna i Iran och Irak.
Lars Kobbe, kommentar, och medan vi lyssnade på den så har vi fått veta att premiärminister Rabin och Jordaniens kung Hussein har skrivit på avtalet om fred.
Den 27 juli 1994.
Och det här är Morgonekot i P1, Sveriges Radio. Ännu en sprängladdning riktad mot ett judiskt mål har alltså exploderat i natt till London för andra gången på mindre än ett dygn. Igår förstördes ju delar av Israels ambassad när en bil som hade laddats med sprängämnen exploderade. Vår utsända rapporterar från London.
Nära nog exakt ett halvt dygn efter det att den israeliska ambassaden skakades av en explosion som kändes tydligt av alla som befann sig här i centrala London vid lunchtid igår, så var det alltså dags för ännu ett dåd. Vid 2-tiden i natt svensk tid detonerade en andra sprängladdning, denna gång i norra London, och även den så kraftig att den hördes och kändes på flera kilometers håll. Målet för den nattliga attacken var en byggnad som hyser flera olika judiska och israeliska organisationer och där ungefär 85 personer normalt arbetar under dagtid. Men i natt var den tom och endast 5 personer i byggnadens närhet drabbades av mycket lindriga skador av explosionen. Själva byggnaden har fått mindre skador, betydligt mindre än vad ambassadbyggnaden här i London fick igår. Liksom vid ambassaden var det alltså i natt fråga om en sprängladdning placerad i en bil parkerad utanför huset med de judiska organisationerna. Det är anmärkningsvärt att så kunde ske. Omedelbart efter ambassadattacken beordrades speciella säkerhetsåtgärder kring detta judiska centrum som dessutom uppges ha ett eget omfattande säkerhetssystem. Framåt kvällen uppges specialåtgärderna dock ha trappats ner och någon kunde i lugn och ro parkera den rullande sprängladdningen utanför efter att de sista säkerhetsvakterna gått hem vid 9-tiden. Ingen tycks ha sett vem detta var. När det gäller den bilen som användes vid den israeliska ambassaden jagar ju en stor polisstyrka sedan igår eftermiddags en medelålders kvinna med sydeuropeiskt utseende som setts lugnt promenera iväg efter att ha parkerat bilen som laddats full med sprängdeg. Sammanlagt har nu alltså ett 20-tal personer skadats efter 2 attacker mot judiska mål i London. Attacker som tveklöst har samband med varandra. Agneta Furvik, London.
Efter attentaten mot olika judiska mål hävdar nu Israel att radikala islamiska terrorgrupper har inlett ett krig med alla medel tillåtna för att hindra fredsansträngningarna i Mellanöstern. Det sa den israeliske premiärministern Yitzhak Rabin i Washington efter bombattentaten i London.
Säkerhetsarrangemangen kring premiärminister Rabin och Jordaniens kung Hussein har varit minutiösa under toppmötet här i Washington. Riskerna för attentat har bedömts som stora. Bilbomberna mot judiska mål i London i natt och igår och i Buenos Aires förra veckan ses nu som delar i ett samordnat försök att förhindra den fortsatta fredsprocessen i Mellanöstern. På en presskonferens efter toppmötet hävdade premiärminister Rabin att radikala islamiska grupper ligger bakom terrordåden.
Unless the world will wake up and start to realize that we face an international terror which is organized by very radical Islamic groups, the world will continue to witness this kind of terror activities.
Om inte världen vaknar upp till insikten att en ny terrorvåg är på väg kommer vi att få uppleva många fler attentat, sa den israeliske premiärministern. Och i brist på bevis för annat riktas misstankarna i första hand mot Hezbollah.
Who is the boss of Hezbollah? I would say Iran. If you'll ask me, Syria can put limitations on its activities, my answer will be yes.
Bakom Hezbollah i Libanon står Iran. Syrien har möjlighet att försvåra deras verksamhet men har hittills knappast utnyttjat sitt inflytande, ansåg premiärminister Rabin. För Israel är det nu av avgörande betydelse att Syriens president Assad på allvar engageras i fredsprocessen. Experter som följt och kartlagt internationell terrorism uppger att myndigheterna i Bonn och Paris och andra huvudstäder fått indikationer om planerade bombattacker de senaste dagarna och höjt beredskapen för attentat mot judiska platser. Fredsprocessen kan ha aktiverat många grupper som har hatet mot Israel gemensamt, och en attentatsvåg behöver inte nödvändigtvis vara samordnad från Iran, säger den brittiske professorn Paul Wilkinson, som särskilt studerat radikala grupper med terrorn som vapen. Här i Washington deklarerade Jordaniens kung Hussein att han fördömer attentaten. Det har ingenting med islam att göra, och araber och israeler måste nu lära sig leva som medlemmar av samma familj, förklarade han. President Clinton försäkrade samtidigt att några fredens fiender inte kommer att tillåtas att med terror omintetgöra det fortsatta arbetet mot samförstånd och samarbete i Mellanöstern. Börje Remdahl, Washington.